Gud har uppenbarat sig och han har gjort det i etapper. Etapperna visar att Gud kommer oss till mötes på olika sätt som vi måste lära oss att känna igen. Det sa Benedictus den 16 på den allmänna audiensen i Vatikanen den 12 december då han fortsatte reflektera över det trons år som firas av katolska kyrkan.
Questa rivelazione di Dio si inserisce nel tempo e nella storia degli uomini, storia che diventa il luogo in cui possiamo constatare l'agire di Dio a favore dell'umanità.
Guds uppenbarelse äger rum i människornas tid och historia. Den är en historia som blir den plats där vi kan se hur Gud verkar för mänskligheten, skrev Johannes Paulus den andre. Gud kommer till oss i det som är oss mest välbekant och lättkontrollerat, i det vardagssammanhang som vi behöver för att förstå oss själva. Det som lyser upp och ger full mening åt världshistorien och människan börjar stråla i grottan i Betlehem. Det är det mysterium som vi snart ska betrakta under julen, frälsningen som förverkligas i Jesus Kristus. I Jesus från Nazaret visar Gud sitt ansikte och ber människan besluta sig för att känna igen honom och följa honom. Gud uppenbarar sig i historien för att träda in i ett kärleksförhållande till människan. Denna uppenbarelse ger en ny mening åt hela mänsklighetens historia. Historien är inte bara en rad århundraden, en rad år och dagar. Historien är en tid då det finns en närvaro som ger historien dess fulla innebörd och öppnar den för ett bergfast hopp. Den heliga skrift är den plats där man allra bäst kan upptäcka etapperna i denna vandring. I Gamla testamentet kan man läsa om hur Gud griper in i historien när det gäller det folk som han valt och upprättat ett förbund med. Det är inga händelser i det förflutna som glöms bort. De blir till minne. De utgör tillsammans frälsningshistorien som hålls levande i Israels folks tanke genom att de firar minnet av dessa räddande händelser. I andra Mosebok befaller Herren Mose att fira befrielsen ur fångenskapen i Egypten, alltså den judiska påsken, med följande ord. Den dagen ska vara en minnesdag för er. Ni ska fira den som en Herrens högtid. I släkte efter släkte ska det vara en oföränderlig ordning att ni firar den. Tron får näring av att upptäcka och minnas att Gud alltid är trofast, att han leder historien och att han är en bergfast grundval som man kan bygga sitt liv på. Också Jungfru Marias lovsång Magnificat är ett lysande exempel på frälsningshistorien, detta minne i nuet av Guds gärningar. Maria lovprisar Guds barmhärtiga gärningar i folkets konkreta vandring, hans trofasthet mot förbundslöftena till Abraham och hans efterkommande. Allt detta är ett levande minne av Guds närvaro som aldrig förgår. Gud uppenbarar sig alltså inte bara i skapelsen utan också genom att träda in i vår historia. I ett litet folks historia. Ett folk som inte var varken det största eller det starkaste bland folken. Denna Guds uppenbarelse fortsätter i historien och når sin höjdpunkt i Jesus Kristus. Logos, skaparordet i världens upphov, har blivit människa i Jesus och har visat Guds sanna ansikte. I Jesus uppfylls alla löften. I honom kulminerar Guds historia med mänskligheten.
Jag mostrato il vero volto di Dio. In Gesù si compie ogni promessa. In lui culmina la storia di Dio con l'umanità.
Gud har redan från början bjudit in människan till en nära gemenskap med sig. Också när människan förlorat Guds vänskap genom olydnad övergav Gud inte människan åt dödens makt, utan erbjöd människorna många gånger sitt förbund. Katekesen sammanfattar Guds vandring med människan från förbundet med Noa efter syndafloden när han kallar Abraham att lämna sitt land för att göra honom till en fader för många folk. Gud formar Israel som sitt eget folk genom uttåget ur Egypten och förbundet vid Sinai och genom att ge lagen genom Mose för att erkännas och tjänas som den ende, sanne och levande guden. Med profeterna leder Gud sitt folk i hoppet om räddning. Genom Jesaja känner vi till det andra uttåget, återkomsten från landsförvisningen i Babylon till det egna landet, vilket innebär att folket grundas på nytt. Men samtidigt är det många som stannar kvar i förskingringen, och så börjar denna tro bli universell. Till sist väntar man inte bara på en kung, David, en Davids son, utan på en människoson, räddningen för alla folk. Så förverkligas ett kulturmöte, först med Babylon och Syrien, och sedan också med den omfattande grekiska världen. Så ser vi hur Guds vandring vidgas och öppnas allt mer mot mysteriet i Kristus, världsalltets kung. I Kristus förverkligas till sist uppenbarelsen helt och fullt, Guds välviljas plan, han blir själv en av oss. Adventstiden förbereder oss för julen, och vi vet alla att ordet advent betyder ankomst, närvaro, och att det under antiken syftade på när en kung eller kejsare ankom till en provins. För oss kristna syftar ordet på något underbart och omskakande. Gud själv har lämnat sin himmel för att stiga ner till människan. Han har upprättat ett förbund med människan genom att träda in i ett folks historia. Han är kungen som stiger ner till denna fattiga provins, jorden, och skänker oss sitt besök genom att ta på sig vårt kött och bli människa som vi. Adventstiden inbjuder oss att på nytt vandra denna närvaros väg och påminner oss om att Gud inte har lämnat världen. Han är inte frånvarande. Han har inte övergett oss åt oss själva. Han kommer oss till mötes på olika sätt som vi måste lära oss att känna igen. Också med vår tro, vårt hopp och vår kärlek är vi kallade varje dag att känna igen och vittna om denna närvaro i en värld som ofta är ytlig och disträ, och att låta det ljus skina i vårt liv som lyste upp grottan i Betlehem.
E far risplendere nella nostra vita la luce che ha illuminato la grotta di Betlemme.